jag skulle förbereda mig för den här predikan, då såg jag för mitt inre bilden av en utsträckt hand. Och det blir temat för den här gudstjänsten. Jag tycker det är ett av de vackraste och mest talande bilder som finns. För det första, Jesus som Guds utsträckta hand till dig och till mig. När man läser evangelierna så slås man av hur ofta som Jesus sträcker ut sina händer till människor som har behov. Jag är säker på att du kan komma på flera exempel. Vi kan ju ta bara några. Lukas evangeliet i kapitel 5. Så står det så här i den 12:e versen. När Jesus var i en av städerna så stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Och genast försvann spetälskan. Jag tror han hade aldrig varit med om att någon hade sträckt ut sin hand till honom förut. Snarare hade människor dragit händerna tillbaka och vänt honom ryggen. Här var en som sträckte ut sin hand och som rörde vid honom. Vi vet också det här exemplet när föräldrarna kom med sina barn till Jesus. Och vad använde lärjungarna sina händer till i det sammanhanget? Jo, till att fösa bort dem. Och så säger Jesus: nej, låt barnen komma till mig. Det är sådana som Guds rike är till för. Och så tar Jesus upp dem i sin famn, sträcker ut sina händer och välsignar barnen. Vilken fantastisk bild det är. Kanske en av de mest älskade. Och så har vi exemplet med Petrus. Ni vet när han och lärjungarna var där ute i båten på Genesarets sjö och det plötsligt bara blåste upp och blev full storm som det kan bli på den sjön. Och så kommer Jesus gående och de tror ju först det är ett spöke och de skriker av rädsla. Och så säger Jesus: ja, men det är bara jag, var lugna. Och då säger Petrus: okej, är det du så bjud mig att komma till dig på vattnet. Jag kom. Och så tar han sina steg ut ur båten och börjar gå på vattnet. Men så står det ju, när han såg alla de skyhöga vågorna så började han sjunka. Precis som Gittan sa här i en av sina sånger. Det kom ju de där stunderna för dig och mig. Då vågorna blir så höga att vi liksom förlorar modet och vi känner att nu sjunker jag. Och då är det fantastiskt i sådana stunder. Då finns där en utsträckt hand. Därför att det står: Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i Petrus. Du trosvage, varför tvivlade du? Och så drar han upp honom. Ja, när du och jag kommer i blåsväder och motgångar, då är det fantastiskt att få uppleva den där utsträckta handen. Kanske ändå det som griper tag om dig och mig allra mest när vi talar om Jesu utsträckta händer, det är när han faktiskt sträcker ut sina händer och låter de här spikarna gå rakt igenom hans händer. Han sträcker ut dem i kärlek till dig och mig. Och till alla människor på vår jord. Och låter all världens ondska, all världens smärta, all skuld och all skam i det ögonblicket gå rakt igenom honom själv. Och visst är det så att det är de här korsmärkta och utsträckta händerna. Det är de som är världens hopp idag. Det är de som är världens hopp. Finns inget så vackert som Jesu utsträckta händer som räcks till dig och till mig just idag. För ett par söndagar sedan så talade jag om våra utsträckta händer mot Gud om bönen. Därför att bön är ju just det. Det är liksom bildligt talat att sträcka händerna mot Gud. Och det kan vara en rätt så skön böneställning det där ibland. Att liksom få sträcka händerna mot Gud. Jag gör det ibland när jag är ensam. Liksom sträcka händerna mot Gud i bön. Ibland är det skönt att knäppa dem. Men för andra tillfällen så är det skönt att bara få sträcka sina händer till honom. Bön. Att få sträcka våra händer, att få komma med all vår längtan, med alla våra behov till honom. Det är din och min första och viktigaste kallelse. Som jag nämnde sist, bön, det är ju där som allting av värde börjar. Därför att det är där i bönen som du och jag erkänner vårt totala beroende av Gud. Ska någonting hända? Ska någonting ske? Så är det inte på grund av att du och jag är duktiga. På grund av att du och jag har ett bra program. Eller att vi som församling har något fantastiskt att erbjuda. Utan det är Gud som har något fantastiskt att erbjuda. Och det gör han när vi erkänner vårt totala beroende av honom. Och därför uppmanar Paulus oss i första Timoteusbrevets första kapitel. Där säger han någonting väldigt viktigt om just det här. Eller andra kapitel och första versen är det. Först och främst, säger han. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Kungar och alla som har makt, så vi kan leva ett lugnt och stilla liv och så vidare. Först och främst. Alltså Paulus säger att det här är det viktigaste av allt som vi kan ägna oss åt. Det är att be för andra i förbön och tacksägelse för alla människor. Det finns inget viktigare alltså än att komma tillsammans och be för andra. Först och främst uppmanar jag er till det här. Det är det allra, allra viktigaste. Det var Luther som sa att idag har jag så mycket att göra så nu måste jag tillbringa extra mycket tid i bön. Jag tror att du och jag säger ofta tvärtom. Idag har jag så mycket att göra så nu hinner jag inte att be. Och så rusar vi in i dagen och rusar in i allt det som vi har. Och så upplever vi att vi blir stressade och ofta knäckta av allt det vi möter. Kanske vi ibland lurar oss själva att tro att vi är så effektiva när kalendern är fullspäckad. Och när vi har så mycket att göra. Och jag tror att ibland kanske Guds ande viskar till dig och mig. Ja, men det är inte genom en människas styrka eller kraft som det ska ske. Utan det är genom min ande. Och jag tror att Gud vill viska det till dig och mig både nu och då. Det är i bönen. Det är när vi sträcker ut våra händer till honom. Och visar vårt beroende. Det är där vi blir starka. Det är just där. Som du och jag blir starka. Men så kommer vi till din och min utsträckta hand till människor. Och det är där jag bara ville stanna lite mer idag. Därför att det är också väldigt vackra händer. När dina och mina händer, församlingens händer, sträcks ut till människor här på jorden. Därför att du och jag är Jesu händer. Vi är hans fötter, som Gittan också sjöng här. Vi är hans ögon, vi är hans öron, vi är hans mun, ja. Men vi är också hans händer och fötter. Och på något vis tycker jag att den här utsträckta handen kanske är den mest konkreta bilden av alla. Jesus har inga andra händer här i Skillingaryd än dina och mina händer. Visst är det viktigt att se behoven. Och sällan har väl intrycken varit så starka av allt det vi ser som under de senaste veckorna. Och visst är det viktigt att lyssna och vara ett öra för människor som behöver det. Och visst är det viktigt att tala ut, som jag gör söndag efter söndag ifrån predikstolen. Och det som Gud lägger på ditt och mitt hjärta. Problemet är ju att så mycket av det vi ser och så mycket av det vi hör och så mycket av det vi säger faktiskt inte få så mycket resultat. Och kanske inte resultera så mycket i just de här konkreta handlingarna som just en utsträckt hand innebär. Jag tänkte att vi ska titta på ett, det blir lite extra mycket filmklipp här idag. Det här är ett som har med predikan att göra. Och det är ett socialt experiment som ägde rum på Medborgarplatsen i Stockholm. Titta här. Tänkvärt. Vad var det? Det var väl 50 personer som gick förbi den där mannen som låg där. Nu var det i det här fallet som sagt ingen kris. Men det kunde ha varit det. Och det visar hur lätt det är att gå förbi. Och frågan är, innan man börjar kritisera dem, hur skulle du och jag ha handlat? Är det inte så att vi är så upptagna ibland med vårt eget att vi så lätt går förbi? Just som jag började med förberedelse för den här predikan så knackade det på, eller ringde det på dörren här. Och när jag gick för att öppna så stod Denise där. En man i 30-årsåldern i sliten skinnjacka och slitna jeans och ett mycket trött ansikte. Enligt egen utsago så hade han flytt ifrån maffian i Kosovo tillsammans med fru och två små barn för ett par år sedan. Och efter ett år i Sverige så hade familjen fått avslag 3 gånger. Därför att man ger bara uppehållstillstånd till människor som kommer från krigsdrabbade områden. Inte från områden med 60% arbetslöshet och en maffia som styr ett land med järnhand. Jag har kollat upp, så är det faktiskt i Kosovo. Nu bor de som illegala flyktingar inneboende hos en somalisk familj här i Skillingaryd. Barnen var hungriga den här dagen. De hade inga blöjor heller till barnen. Kan du hjälpa mig, frågar han. Jag bjöd in honom och vi satt oss ner och vi hade ett samtal där. Och han fick lite hjälp innan han lämnade och också uppgift om den matkassutdelning som äger rum varje tisdag mellan klockan 15 och klockan 17 på Frälsningsarmén och sedan också i Svenska kyrkan på torsdagarna. Det kan ju påminna människor om. Jag såg också tacksamheten i hans blick när han gick och så tänkte jag för mig själv, där blev jag själv testad. Gör jag som jag lär? Och det är lätt att gå förbi. Dagens texter och det som Marianne läste, det handlar ju om det här med att vara rik inför Gud. Och jag tror att de berör det allra största hindret för dig och mig att ha den där utsträckta handen till människor. Mammon, girigheten, pengarna, begäret. Där Jesus säger, samla inte skatte här på jorden. Därför att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och ett rätt så bra tips när man läser och studerar Bibeln är att titta på fotnoterna. Därför att om man läser i Matteus 6 och där vers 21 så ser man där nere, om, åtminstone om du har Bibel 2000, så finns det hänvisningar. Och då hänvisar det till Matteus 19 och 21, förlåt, från Matteus 6 och 20. Och där i Matteus 19 och 21, då läser vi om den rike ynglingen, ni vet, som kom till Jesus. Och som ägde väldigt mycket. Och frågade Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus frågar honom, ja, vad läser du? Kan du budorden? Ja, men alla de har jag hållit ända sedan jag var ung. Ja, men det är en sak som fattas. Gå och sälj vad du äger. Ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Problemet han hade, det var att han satt fast. Han satt fast i girighet. Han satt fast i sitt habegär. Pengarna och framgången hade blivit det allra viktigaste i livet. Och nu gick han genom livet med skygglappar för ögonen. Och såg inte nöden runt omkring. Och här är Jesus oerhört radikal. Ibland är han obehagligt radikal, eller hur? Åtminstone när han talar om pengar. Då kan Jesus vara rätt så obehagligt radikal. Vill du få en skatt i himlen? Okej. Ge åt de fattiga. Räck ut dina händer åt människor i nöd istället för att knyta dem om det du har. Jag tror inte Jesus säger här att det är fel att äga saker och ting. Det är inte det han menar. Utan det är där vi sitter fast. Och där vi har fastnat i någonting som gör så närsynta att vi inte ser andra människor i nöd. Och förut så har vi ju här i vårt land kunnat se nöden på ganska så behagligt avstånd. Jag tror att det har varit lättare att skicka pengar via Erikshjälpen eller till via Radiohjälpen eller Rädda Barnen eller Samhjälp eller något annat för att lindra nöden längre bort. Det är lite mer behagligt när nöden håller sig där borta och inte kommer för nära. Nu finns den precis mitt ibland oss och den utmanar dig och mig ständigt. Jag ska erkänna att jag tycker det här är svårt. Det är inte enkelt, det är inte svartvitt. Hur i all sin dag hjälper jag på bästa sätt? Det är inte enkelt, eller hur? Jag vet bara en sak som är säker, och det är att jag kan inte gömma mig. Jag kan inte låtsas som om nöden inte finns. Bara den här strömmen av flyktingar utmanar mig allt mer för varje dag. Vad kan jag göra? Hur kan jag vara en medmänniska för alla dessa som bokstavligen förlorat allt? Också för våra romska vänner. Hur kan jag vara en medmänniska på bästa sätt för dem? Hur kan jag också vara en medmänniska för alla andra, inte minst unga människor som kommer i kläm idag och lever så att säga på minimum? Allt här är en fråga som ingen av oss kommer undan. Jag skulle vilja avsluta med två andra korta avsnitt ur första Johannes brev. Ett av dem är också en text för idag. Och där står det i första Johannes kapitel 2 och vers 15 och följande. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och i första anblick kan det verka som en total motsägelse mot allt det som jag har sagt innan. Älska inte världen. Men så klargör Jesus, vad är det han menar här med världen? Jo, allt det som ögonen åtrår, vad kroppen begär och vad högfärden skryter med. Alltså allt det som faktiskt gör oss närsynta och hindrar oss från att sträcka ut vår hand. Det säger Jesus, det ska vi inte älska. Men däremot, när han går sen till kapitel 3, Johannes och vers 16, första Johannes 3 och 16. Läs det parallellt med Johannes 3 och 16 som talar om Jesu kärlek. Då står det, ty så älskade Gud världen. Och där är det människorna det gäller. Och så säger han sen i första Johannes 3 och 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Och till det behövs ingen kommentar utan bara ett amen. Herre, jag tackar dig för din utsträckta hand till oss. Tack för att du gång på gång sträcker ut dina händer till oss när vi behöver det. Det har du gjort så många gånger. Tack för att du också sträckte ut dina händer på korset och lät dem genomborras av kärlek till oss. Tack för dina genomborrade händer som finns där idag, som sträcks ut till oss gång på gång och till en värld i nöd. Herre, vi tackar dig. Tack att också vi får sträcka våra händer till dig i vårt totala beroende och säga: Herre, jag behöver dig. Jag kan inte i min egen kraft. Herre, vi tackar dig att du då vill fylla på med kraft så att vi kan sträcka ut våra händer till människor i nöd runt omkring oss och peka på dig, men också konkret få hjälpa en medmänniska i den nöd som de befinner sig i. Herre, jag ber dig att vi ska kunna visa detta i handling på olika sätt i vår vardag och mot de människor vi möter. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att göra så sen att vi har en bönestund. Och då finns det möjlighet att tända ett ljus. Kanske du liksom vill sträcka ut dina händer mot någon, mot Herren kanske, i din bön till honom. Eller mot en medmänniska. Det finns också ett kors där inne där det finns stenar, där du kan lägga ner din börda. Eller du kanske också vill sträcka ut dina händer i en förbön för någon, där du skriver upp någon som du vill be för och stoppa in i korset som ett rätt så tydligt uttryck för: det här vill jag att Herren gör för en medmänniska. Och är det så att du själv känner att jag behöver hjälp i förbön, så kommer jag sitta där på en stol och jag har med mig också en liten oljeflaska. Är det så att du vill ha förbön eller bara en välsignelse, så är du välkommen. Låt oss ta en stund här framöver där vi är i bön inför Herren och där vi kan cirkulera runt och få uppleva hur vi möter med Herren, men också att vi sträcker ut våra händer mot någon medmänniska.